Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Årets största allsvenska fotbollspublik, Ullevi, Göteborg ikväll.
Ja, det är att det ska vara solklart frispark till oss innan. Det ser ju vem som helst.
Hallå, i detta är GPs fotbollspodd Inga Dörnare. Jag heter Kalle Berg och du, Sanna Sundberg, kommer direkt från tåget från Stockholm, visst?
Det stämmer. Kom precis hit, ja.
Jajamän, Fredrik Janlind, du har varit i Halmstad och sett Blåvitt göra noll mål.
Jajamän.
Och Filip Troller har sett Gais nå sig titeln som bäst i stan just nu.
Precis, två omgångar in så är grönsvart högst upp.
Så är det. Vi ska prata om allt detta och alla matcher från omgången för våra lag då. Men vi kommer också snacka lite straffar. Typ alla mål, eller vad säger jag, alla våra matcher hade ju straffar i sig i princip. Elfsborg räddades in, Gais släppte in en, Häcken fick en tveksam emot sig, Blåvitt också. Historiskt dålig straff som vi såg där. Vi ska snacka lite strafftrender, lite straffstilar och så vidare. Vi kommer också snacka om att Gais har spelat in en låt ju. Du har varit med, Fredrik.
Jajamän. Behind the scenes.
Behind the scenes. Är vi tillbaka och kommer få se mer av det här gamla klassiska fina greppet att spelarna stämmer upp liksom framför mikrofonerna och körar.
Det hoppas jag verkligen. Jag hoppas att det blir som italienska landslaget. Gjorde många låtar genom åren. Mm. Alla sjöng som smörsångare.
Jag hoppas också på det. Vi ska få lite smakprov. Och sen hoppas jag också att vi ska kunna prata lite om bengaler. För i Norge vill man tillåta det. Det har vi skrivit om här på GP, kollegan Rebecca Adin. Så det ska vi ta ett litet grepp om. Sveriges fjärde rikaste man är ju i bengalbråk med HBK också. Den är galbra.
Mm. Ja,
och du, Fredrik, har ju också snackat med OP, Oskar Pettersson, om att vara ny i stan bland annat.
Amen.
Lite av grejerna vi har framför oss idag, men nu kastar vi oss in rakt i första matchen. För idag. Häcken är det jag talar om, som åkte till Stockholm för att möta Djurgården. Det var något av det mer dramatiska man varit med om på ett tag när Häcken tappade alltså en 3-0-ledning borta mot Djurgården. Sanna, du var där. Hur mådde spelarna efteråt egentligen?
Nej, men de mådde väl som man kan förstå. De var frustrerade och hade mycket känslor såklart. Straff på övertid, det sista som hände i matchen som då var felaktig också. Det har ju domarbasen Stefan Johansson gått ut och pratat om i GP idag, att de har snackat ihop sig, domarteamet och han och sådär, och att de har kommit fram till det, att det var en felaktig straff.
Vi kan väl snacka mer om den straffen om en liten stund, för den var ju verkligen matchavgörande, som du säger. Nu har de liksom backat på den då från domarnas håll. Men om man bara ändå försöker ta det lite från början, det blev som det blev i slutet, men om vi tittar på första halvlek, man går till paus, Häcken med en 1-0-ledning. Hur tyckte du hur man uppträdde i första?
Jag menar, Häcken var starka på Tele 2, alltså chockerande starka. Om jag ska vara ärlig så trodde jag att Djurgården skulle fixa det här ganska lätt mot Häcken, för de har ju sett väldigt starka ut hittills, men Häcken var bra och kom ut som ett nytt lag typ. Simon Gustafsson var mycket bättre i sin roll på mittfältet. Defensiven satt på ett helt annat sätt. Nyförvärvet Marius Lode gjorde en kanondebut.
Han var jäkligt bra tycker jag med boll. Alltså man pratade ju mycket om det där att liksom kunna försvara med boll också. Att liksom skapa sig lite tid och få vila lite grann. Det tycker jag alltså att han verkligen... Ja, det stack ut tycker jag.
Absolut, jag håller med. Jättekontrollerad, lugn, och det syntes på honom att han hade erfarenhet från stora matcher och tryck ute på stora arenor liksom som han kommer ifrån. Så ja, det kommer bli en kanonvärvning tror jag.
Ja, men det var lite oväntat tycker jag också att Häcken gick ut och såg så stabila ut bakåt. Alltså visst, de har väl inte läckt som ett såll innan, men ja, jag vet inte. Man stod ändå pall ganska bra mot Djurgården på Tele 2 Arena. Där det är en jävla häxkittel liksom.
Det gjorde man. Och kanonmål också. Edvard Chilufya med ett verkligen bra mål. Och Julius Lindberg med kanske veckans dönare.
Ja, eller hur?
Ja, det var riktigt snyggt alltså.
Ja, på volley kan man säga, för de som inte sett målet.
Men vi kan väl ta det lite med Chilufyas mål, för att ja, men Djurgården har ju fått Gulliksen då, den här norrmannen som de har värvat, som spelar vänsterforward typ som någon sorts kelgris efter kuppen där när han gjorde sin kaxiga liksom, den här, jag har två telefoner i varsin hand som
men
jag
såg ni inte att,
eller vad det nu är.
Såg ni inte att Julius Lindberg gjorde den målgesten?
Nej, gjorde han det?
För att håna Gulliksen lite.
Gjorde han det? Alltså?
Ja, han körde den. Ja.
Det måste man ju uppskatta ändå, det missade jag. Men inte i hans face liksom.
Nej, inte mot facet. Kameran, typ, han eller? Gjorde det mot, jag tror det var Adam Lundqvist kanske han gjorde det mot. Men det syns ändå i sändningen. Så ja, man gillar ju att Lindberg har blivit så kaxig helt plötsligt.
Ja, ta för sig. Men för det Gulliksen gjorde var ju att han blev av med bollen. Chilufya, när Häcken ligger lågt, snor ju bollen. Och sen på egen hand då springer liksom halva plan upp, snurrar upp Djurgården sina mittback och sätter den ganska kyligt i mål. Men Gulliksen, han joggar ju hem typ hela vägen.
Ja, det var inte bra gjort av han.
Nej, och man undrar lite hur hans status ser ut efter den där matchen i Djurgården. Från älskad till kanske något mindre älskad.
Ja, för han hade ju flera lägen Gulliksen i matchen också som han skulle satt dit den på, men gjorde inte.
Nej. Ja, men det blev liksom 1-0, 2-0, 3-0 till slut. Inoussa gör sitt första mål i allsvenskan, och där trodde man det var klart, frågetecken. Jag bytte över till Gais hemma i tv-soffan, tänkte nu får vi kolla lite Gais också.
Jo, men det är klart att man trodde, vi fick bara rapporter där på Borås Arena, Häcken 3-0, och det hade man ju lite svårt att ta in med tanke på hur solida Djurgården ändå har sett ut, som Sanna var inne på. Men sen så fattar man ju att någonting hade hänt när Gaisarna då började sjunga det här om att de var bäst i stan. Så vad fan räknar ni med att Häcken liksom, eller är det att Häcken inte har fått in sina poäng än, att ni liksom tar chansen här några minuter och sjunger det? Så ser jag sen på målservicen att det var 3-3, och vi hade lite intern kommunikation här också där. Sanna gjorde något rop upp från Stockholm att det hände grejer där uppe i alla fall. Ja, så jag förstod att det var något på gång.
Sanna, berätta om stämningen, för Djurgården gör ju två mål på typ 3 minuter, precis liksom 87, 89 minuter eller något sånt där. Det måste ju varit en galen stämning på Tele 2 Arena.
Ja, det var det verkligen. Folk var ju som galna, precis som du säger, och alla stod upp. Det var faktiskt otroligt mäktigt. Och det var ju också deras nyförvärv Tokmak som kom in och gjorde debut, hoppade in, och så gör han två snabba mål, så att han är ju en publikfavorit nu kan man ju anta. Ja.
Hur reagerade Häcken på det då?
Nej, men,
svårt att säga uppifrån läktaren liksom, men, ja, men hur såg de ut? Blev de spaka liksom?
De blev stressade och pressade, syntes. Och det andra målet kan man ju också beskylla Jakob Barrett lite för, som gjorde en väldigt tveksam, ja, han försökte se på någon typ av dribbling i straffområdet liksom fram, och det gör man ju inte i det läget.
Kan I ovan position som mittback då. Han är väl ytterback egentligen. Nej, det blev ingen bra kan man enkelt konstatera. Och sen så, då står det 3-2, det är ett megatryck inne på arenan. Den här straffsituationen uppstår. Vad är det som händer egentligen?
Det är Tokmak igen som är inblandad i det. Han får ett läge. Haris Radetinac får tag i bollen efter det. Avslutar rakt på Adam Lundqvist. Och domaren dömer straff.
Jag bara noterade det då, att det tar ju typ 1 till 2 sekunder innan Al-Hakim blåser den straffen. Att alla ser att det är ett skott som tar på någon. Jag tycker typ inte riktigt att Haris Radetinac reagerade direkt, utan det tog en halv sekund för honom också. Det är liksom lite tyst, och sen bara hela arenan bara vrålar. Det var bara genom tv när ljudkulissen var liksom helt bizarr typ. Och så kommer den upp. Alltså hur var det på plats när de sätter det trycket på domaren bara under den lilla, lilla sekundperioden?
Ja, jag sa det här ute innan att det var, jag hörde inte mina egna tankar.
Nej, jag förstår det.
Jag kan tänka, alltså bara när man så, jag har bara sett tv-bilderna, men det är häftigt när en publik, även om jag tycker synd om Häcken som åker dit på det här sättet, men det är häftigt när en publik blir så att det är bara bananas. Mm. Alla är helt störda där liksom under några minuter, ja. Och det är jävligt fett att se faktiskt, men ja, det kändes som att Al-Hakim hade lite kommunikation med assisterande där kanske innan han pekar. Jag vet inte varför det annars tog den 1-2 sekunderna. Nej. Som det tog.
Men det känns ju också som att det är ganska mänskligt som domare i det läget med det trycket att helt plötsligt bara tro att det är straff och döma straff. Ja. Hade man själv stått där så tror jag nog jag hade fallit för trycket. Ja. Direkt. Det är straff.
Ja, men man är ju människa ändå. Om det är liksom typ så 20 000 personer som skriker som att det skriker är på ett visst sätt, då krävs det ju ändå en viss courage för att bara, nej, så var det faktiskt inte.
Jan, du hade ju inte haft mycket karaktär som domare. Han hade ju vikit ner sig även om utsiktens 10 supporter hade ropat lite.
Jag pekade direkt straff på rätt.
Vad tycker du, Bosco? Vad tycker du? Var det så? Ja, men helt otroligt ju. Och så sätter de dit den och det blir 3-3. Vad tror du att Häcken känner efter den här matchen? Det är ju ändå ett steg framåt jämfört med premiären.
Mm. Nej, men de känner såklart att de skulle vunnit den här matchen. Mm. Och det skulle de ju också, för att det skulle inte varit straff.
Nej. Ja, men precis, de gick ju ut med det efteråt. Alltså det har ju varit en del sådana redan i första omgången, så här handsituationer då. AIK hade väl någon och det var någon mer, va? Jag kommer inte ihåg det. Men
Blåvitt fick ju också en handsstraff. Den tyckte jag väl ändå var klar liksom. Mm. Men AIK-straffen var väl också lite, eller BP-straffen hur man ser det, men den var väl också, eller jag noterade att det var mycket snack om den också. Mm.
Så, ja. Vad tänker ni om det? Handsregeln, ständigt omprövning. Är ni trötta på det?
Liksom? Oh, ja.
Ja, vad ska man göra då? Nej. Eller bara får vi acceptera att det är så här? Det är svårbedömt och så är det med det.
Jag tror faktiskt det. Ja. När vi inte har VAR så får vi acceptera att det är så här.
Mm. Mm. Det tycker jag var roligt att han lodde. Du hade det i din artikel att han trodde ju att det var VAR.
Ja, exakt. Jag kan ju berätta det lite snabbt när jag pratade med han efter matchen. Så han sa det faktiskt själv att när han kom hit till Häcken så trodde han att det var VAR i Sverige, i Allsvenskan. Han fick reda på det på sin första träning att nej, här har vi inte VAR.
Okej, så då han visste det i alla fall till matchen. Han stod inte och väntade på att domaren skulle
titta
i den lilla kameran. Det om han hade stått så här, tittat på skärmen och var helt ensam där och fattar ingenting.
Eller om han hade kört det här tecknet.
Ja,
liksom.
Precis. Svingit fram där på alla Kim och bara, kör nu då.
Ja, men det säger väl någonting återigen om Sveriges den lilla galliska byn då, om normen tror att det är precis som överallt, även här då.
Mm, det bygger upp.
Ja, det får man ändå säga. Ja, vad säger vi mer om Häcken då? Det är ändå ett steg, även om de förstås är bittert som fan att sätta sig på, flyger de hem eller? Kanske inte så viktigt. I bussen hem man visar ändå upp att man fram tills minut 87 kan försvara sig ganska bra mot ett bra lag.
Ja, ett stort steg i rätt riktning och något att bygga vidare på helt klart.
Sen bytte man in någon också. Runt match med 87. Då stod det 3-0 till Häcken.
Simon Sandberg, ja.
Jajamän. 0-3. Sen han kom in.
Det var så det var.
Jajamän.
Skyller du på honom?
Ja, allt Simon Sandbergs fel här. Nej, men man har väl sällan sett någon bli mer olycksgubben. Det är även om inte han var så inblandad i själva målen. Att hoppa in i matchminut 87 och tänka, nu ska jag bara spela av den här matchen. Oh. Sen kommer man där, oj, det blir visst 3-3.
Så är det, absolut. Och det är svårt att analysera en sån här match i efterhand lite grann, kan jag tycka. Men en grej är väl byterna just, att Häcken gör inte superbra byten samtidigt som Djurgården gör bra byten och får bra effekt på sina byten. Och det är väl det som klantar till det lite, tror jag. Mm.
Ja, men samtidigt, precis, det är svårt, för jag tycker också i första halvlek att Häcken, ja, men de står bra försvarsmässigt och de bjuder upp och de har ändå ett Häcken självförtroende att de vill spela och sådär, och Lode liksom fördelar lite boll där ner och så, men alltså förutom det här kontringsmålet som de gör, man är ändå liksom, alltså det är inte gamla Häcken som typ dominerar matcher vart de än spelar ändå, där har de en bit kvar.
Mm. Det har de.
Mm. Men det är väl också rimligt någonstans, alltså med tanke på vilka spelare som har försvunnit och sådär. Så. Men jag tror väl ändå att de känner sig rätt nöjda, för Häcken är ju ändå ett lag som vill vara offensivt balanserade. Och att jag tror ändå när de liksom backar bort från den här matchen lite, zoomar ut, då tror jag ändå de är nöjda att offensiven i alla fall har fått 3 mål framåt, komma igång. Liksom, det är ändå deras signum på något sätt. Jag tror de hade varit faktiskt mer oroliga om det hade blivit 0-0, även om jag fattar ju att känslorna där och då igår bara var total besvikt.
Ja, men skönt för Julius Lindberg och inte minst Inossa då att vara igång med målproduktionen.
Inga dörrar då.
Ja, vi ska snacka Gais. De gjorde ju det som vi pratade om var så viktigt förra gången.
Det är slut. Gais besegrar IFK Värnamo 2-1. Fredrik Holmberg och hans lag studsar tillbaka.
Det
studsades tillbaka, ja.
Hur mådde man i Gais efter tillbakastudsen?
Nej, men såklart lyriska.
Hur skulle du beskriva Gais nere på planen när slutsignalen gick? Jag såg det bara på tv.
Nej, men det var total eufori. Framförallt fastnade mina ögon lite på August Wengberg och Robin Frey. Som verkligen Frey, han liksom tittade mot himlen och höjde armarna i skyn. Och bara som att, fy fan, vi gjorde det. Typ som att det var... Ja, hela säsongen var över, att SM-guldet var säkert nästan liksom. Ja. Och Wengberg, han så knöt sina nävar och bara började småspringa ner mot klacken och sådär. Så det var, och framförallt supportrarna såklart, det jublet på slutsignal, det var bra decibel på det.
Hur skulle du beskriva Fidde Holmberg efter 1-0 då? Jag vet inte om du såg det, du var ju där live, men på tv-bilderna
Ja, jäklar alltså. High five med hela bänken där, och liksom ögonen var ju uppspärrade som att han hade dratt en...
Ja, men på tal om det kändes som det var mycket som stod på spel för Gais i den här matchen då.
Ja, det var det ju såklart. Alltså, de såg ju att det här var en möjlighet. De fick matchen, den flyttades ju som bekant från Värnamo och Finnvedsvallen. Gräset höll inte måttet där, flyttades till Borås. Många mil närmare Göteborg, det innebar bara ett stort stöd. Det var egentligen bara Gais-supportrar på plats, kanske 100 Värnamo och sen resten grönsvart. Så jag tror de kände att det här var en gyllene möjlighet. Dessutom Värnamo possession-lag passar Gais ganska bra, möter den typen av motstånd. Då behöver de inte driva matcherna på samma sätt, utan kan utnyttja sitt omställningsspel och sin fart mycket bättre. Och Värnamo, de kör ju sin grej in i döden.
Vi snackade förra veckan huruvida Gais behövde bli mer Gais eller mindre Gais. Ska man liksom anpassa sig eller ska man fortsätta göra det som man har gjort i Superettan? Hur tyckte du man genomförde matchen utifrån det perspektivet?
Nej, men jag skrev min 5 punkter att de anpassade sig mer, men de var ändå mer Gais. Lite så faktiskt. De började matchen på ett annat sätt med att förra matchen mot BP så slog de inte en enda långboll i första halvlek exempelvis. Fredrik Holmberg var ute och pratade i en intervju med mig där inför matchen om vilka lärdomar de hade dragit. Direkt så började de slå långa bollar mot Al Holmström, sätta honom i spel, fick ner bollen djupt på Värnamos försvar, och där fick de jobba, och så blev det massa andra bollspel och sådär. Så Gais fick liksom bett i det, och därifrån kunde de sen börja rulla, börja komma med fart och mycket mer djupledsspel. Så tack vare att de anpassade sig lite, var lite mer cyniska, så kunde de i nästa steg bli mer Gais. Så upplevde jag det i alla fall. Och Fidde gjorde också 4 förändringar jämfört med matchen senast, startelvan.
Ja, men vi kan väl ta en av dem då. Alltså dels har Holmström startade ju för det också. Han fick göra mål, det är viktigt förstås. Men sen så var det ju då Milovanovic gjorde assist och mål. Visst?
Ja, han får ju en assist där. Han är och brunkar på 1-0-målet.
Alla vi som spelar allsvenskan fantasy ser ju bara det. Att han fick en assist och mål. Exakt. Och bara 4,5, det var billigt.
Där blev du intresserad, ja.
Men vad är det för kille liksom? Var kommer han ifrån? Är han startman nu? Kommer han rädda Gais?
Berätta mer. Frågar du av eget intresse nu?
jag tycker ändå att vi måste uppmärksamma Milovanovic fantasy aside. För att han gör ju en jävla stark match ändå.
Jag tycker han är bäst på plan. Han gör en otrolig match, och han har haft en lite hackig försäsong. Han kommer ju då närmast från Utsikten. Var ju faktiskt den som sköt Utsikten till kvalet på Gamla Ullevi mot Gais i sista omgången i höstas. Gjorde en kanonmatch där. Jag vet inte om Gais, det var där de verkligen fångade att fasen, honom måste vi ha.
Honom ska vi ha.
Nej, men så han har haft lite problem. Han är ju en Häckenprodukt från början. Han har inte riktigt liksom lossnat för honom. Han var en vända i Slovenien, kom hem igen till Utsikten då, där han har varit 2 vändor. Men det är en box-till-box-spelare. och har ju sina absoluta styrkor i den här aggressiviteten, ettrigheten är ju otrolig. Han ger ju sig aldrig i de här närkamperna. Dessutom är han då ganska företagsam offensivt och hänger gärna på in i straffområdet. Så där påminner lite grann om Axel Henriksson, eller kanske den i truppen som är mest lik Axel Henriksson. Nu valde Fiddo att köra Milovanovic istället och sätta Axel på bänken hela matchen. Och, nej men det blir ett genidrag, och faktiskt alla de fyra byterna, alla de fyra skiftena han gör kontra startelvan som startar mot BP faller faktiskt väldigt väl ut.
Mm. Han är också lite nyfiken. Du gillar ju dina fem punkter, det gör vi alla här. Men Fidde Holmberg hade ju faktiskt fem punkter själv nästan inför matchen. Visserligen skrivna av dig, men han tog upp fem punkter. Ja. Hade han rätt i de här fem, tyckte du?
Ja, men det tycker jag. Han var sugen. Han är sugen på att köra några punkter där.
Nej,
men
det... förklara vad då?
Nej, men så här var det. Efter matchen mot BP på presskonferensen så fick Fidde en fråga av, jag tror det var vår gamla kollega Adam Fröberg, som frågade Fidde, vad drar du för lärdomar från den här smällen eller den här matchen? Och då så Fidde liksom förvånad, nej jag kan inte svara på det nu, jag måste få smälta det här nu och det har varit kämpigt, men sen ska jag nog kunna hitta lärdomar, åtminstone fem. Så jag bara, vad fan fem? Frågade han då efter träningen, och sen träningen innan Värnamo där, så kom jag upp och bara, ja Fidde, nu vill jag höra, hur har det gått med de fem lärdomarna? Han bara, vad fem? Och så bara, ja men du sa ju själv fem. Nej men det var ju reporten som sa fem till mig, att jag skulle säga fem lärdomar. Det var därför jag svarade fem. Så han tyckte då att Adam hade sagt, ge oss fem lärdomar.
Det är något undermedvetet, att han kanske slår upp GP och läser dina fem punkter varje dag efter match. Liksom. Ja, för alla som inte vet det, så sammanfattar ni ju med fem punkter ofta efter matcherna.
Ja, precis.
Liksom, i GP.
En form av analys där. Liksom. Mm. Men när jag stod på mig, tvingade Fidde till att nu vill jag ha dina fem här, dina fem lärdomar. Och han ställde upp på det. Han brukar ju ställa upp på det mesta. Mm. Och för att svara på din fråga då, Janlin, om jag tyckte att han hade rätt i det han sa, så ja, väldigt mycket var ju rätt. Det var ett bättre pressspel. De var mer cyniska, tappade inte boll i omställningsspel när de var på väg fram, exempelvis. Så han var väldigt rätt på det, och det visar väl att han gjorde en ganska nykter och sansad analys av premiären och var ju väldigt kritisk efter det. Och nu visar de att de hade lärt sig.
Och nu är de bäst i stan
alltså. Nu är de bäst i stan.
Vi får väl se hur länge. Har ni hunnit uppfatta några kaxigheter i sociala medier redan? Liksom. Eller är man liksom, är man lite försiktiga?
Ja, men alltså lite. Det var väl ganska mycket glimt i det där, kan jag tänka mig. Men ändå, vad fasen, de har varit och harvat i Superettan många år. Mm. Nu är de uppe och leker i finrummet, och så får de får i alla fall här efter två gånger, så får de säga att de är bäst i stan. Och jag såg någon som hade gjort någon så här liten, ja men print screen och så här kan det, nu fortsätter vi hålla det så här. Och Blåvitt är ju då det är botten två, så det gillar de väl också då, antar jag. Men nej, de har väl inte varit allt för sturska än liksom, men det kommer kanske.
Det gör det. På tal om Blåvitt. Ja, om Gais och Häcken då tog kliv framåt, så var det en desto dystrare tillställning för Blåvitt nere i Halmstad. Torskade med 1-0 och fick dessutom höra sånt här på stan. Ja, ingen kul eftermiddag för Blåvitt, eller vad säger du, Jan Lind?
Nej, det kan man lugnt säga att det inte var mardrömmarnas mardrömstart. Baklängsmål efter mindre än två minuter mot Halmstad. Sista laget allsvenskan man ska hamna i bak underläge med. Magnus Haglund parkerade bussen direkt. Jag trodde faktiskt i paus att Halmstad fansen på att veckla ut ett busstifo. Det såg ut så innan jag såg vad det verkligen var. Så jag trodde att de var så jäkla kaxiga och körde ett busstifo.
Det hade varit underbart ändå.
Jag hade älskat det.
Självinsikten.
Men riktigt så finula var de inte, men det kanske kommer längre fram.
Men det här första målet, om vi bara stannar vid det, lite billigt eller efter två minuter?
Ja, herregud, Blåvitt går ju bort sig rejält i försvarsspelet där och släpper in den här liksom, och det kändes lite, dels Jens Asko formerade en väldigt offensiv elva, det kändes som att de tänkte, nu jävlar sätter vi gasen i botten direkt mot Halmstad och kör över dem, och så får man baklängsmål efter två minuter.
Det är ett lågt inlägg i första ytan, där ska de ju inte få gå i första ytan, där ska de väck.
Det där kan man inte tappa en sån vass målskytt som Josef Baffo, van målskytt som står på rätt plats.
Gjorde inte han sju baljer förra året i Superettan?
Ja, inte förra.
Men förra kan det nog, eller något år var väldigt målfarlig där.
Han tog straffar ett tag, tror jag. Det kanske var det då.
Men i alla fall, Blåvitt har ju 76% av bollen i den här matchen, och utan att svära på det här så kan jag nog inte minnas under min GP-karriär att Blåvitt haft 76% av bollen i en allsvensk match någonsin.
Nej.
Så att bara det är anmärkningsvärt, och att de skapar så förhållandevis lite på de här 76% är ju liksom, det är ett otroligt underbetyg. Sebastian Olsson var inne på det själv, att jag vill inte spela ett lag som bara har bollinnehav.
Jag tror till och med en bit in i andra halvlek, då var det uppe i 82-18.
Det är
helt sjukt. Det är väldigt sällan du ser den nivån.
Men på talan, Sebastian Olsson, han såg ju otroligt besviken ut efter matchen. Alltså det syntes verkligen på honom att det tog hårt.
Ja, han är en känslomänniska, så på hans syntes det väldigt tydligt. På han som har sagt att han har is i sina ådror, Albin McCauley. Isen har försvunnit där i alla fall. Han såg inte lika bedrövad ut, även om han kanske såklart också tyckte det var jobbigt att torska mot Halmstad. Men han var sig själv som vanligt.
Han var det. Vi får väl ta det i matchen snackisen då. Det är ju när han får chansen från straffpunkten då att kvittera. Och hur skulle du beskriva den straffen han slår?
Totalt genomrutten i ett sånt, i ett sånt läge som Blåvitt är i, efter en start mot Djurgården som man fick. Man ligger under mot Halmstad. Man kan inte hålla på med stoppfinter och trippa fram allting. Dunka dit skiten bara. Mm. Hade jag varit Jens Asko hade jag varit vansinnig. Och Jens Asko fegade ur på att svara om Albin McCauley är fortsatt straffskytt. Mm. Jag skulle gissa att Albin McCauley har rykt åt helvete från den listan.
Tim Rönning, Halmstads målvakt, sa väl till Fotbollskanalen efter matchen att McCauley bara borde gått fram och dunkat dit den. Så han gav liksom den efterklokes tips till McCauley efteråt.
Ja, jag håller med Tim Rönning i det läget. Sen är klart, hade han då lurat Tim Rönning och lagt något andra hållet så hade väl alla suttit här, åh, kolla, han har is i sina order. Ja. Men det hade han inte.
Vi ska snacka lite mer straffa sen. Tänkte du något, Hanna?
Nej, jag tänkte bara att det är ju kul att målvakten går ut och tipsar.
Ja, jag vet. Det är ändå, den är lite syrlig ändå från Tim Rönning, men det är också någonting som är väldigt Halmstad med att, nu vet inte jag riktigt hur Tim Rönning pratar, men så här, det är väl bara att dunka dit. Det var en smålängd där, det var helt fel. Kränk mot producent Adam som är från Halmstadstrakten. Men att det kändes som att det var raka rör liksom. Det som min gamla lagkamrat i ett majorlag som spelade som alltid sa, bara, det är bara att rulla in den. Men det sa han i alla lägen också, inte bara straffar. Men i alla fall, själva straffen, den är inget bra, den går i mitten. Alltså, jag vet inte, om man bara stannar upp lite vid McCauley i sådana här matcher då, när man har väldigt mycket bollinnehav och har svårt att omsätta det till någonting. Ja, nu är Kjellerup upp, han är skadad och vi har pratat igenom allt detta, man har ingen riktig nio och så vidare. Men i och med, nu blir det en sån här lång fråga här nu, så liksom bear with me, men att McCauley, Blåvitt är ju väldigt beroende av honom, väldigt mycket kretsa kring honom, det är han som ska liksom låsa upp motståndarförsvar och så vidare. Är han tillräckligt bra för att vara den spelaren? Förstår du vad jag menar? Liksom? Att, kan man förlita sig så mycket på honom? Har han den kvaliteten för att göra alla andra så mycket bättre och liksom låsa upp de här stängda försvaren?
Både ja och nej. Har han med rätt omgivning så hade han absolut kunnat vara den spelaren för Blåvitt. Jag tycker ju återigen det här, Blåvitt saknar sin nia. Det spelar vi givetvis in. Sen, han blandar er väldigt mycket i första halvlek. Då är han faktiskt riktigt dålig. Han har visserligen ett skott som Tim Rönning räddar ganska enkelt. Han fixar straffen, men han tappar för mycket bollar på enkla sätt. Spelar bort den, spelar bollar djupled som ingen går på. Sen är det fortfarande, det är han som skapar allting för Blåvitt. Han har dribbskott från distans som lika gärna kunde gått in. Han har ett läge i andra halvlek som Tim Rönning gör en kanonräddning på. Så allt är ju fortfarande han. Liksom. Mm. Så utan han, alltså, Blåvitt hade inte haft ett anfallsspel överhuvudtaget. Liksom.
Nej. Men det är ingen annan som visar framfötterna lite grann då, jämfört med premiären. Är det någon som du vill plussa för offensivt förutom McCauley?
Nej, inte offensivt så egentligen. Alltså, jag tycker fortfarande Malik Jalkoye gör en bra match. Det händer någonting när han har bollen. Han vill någonting, men frånsett det är för dåligt. Andreas Pynt, det är många passningar som går liksom. Det tar tid innan han spelar bollen framåt i banan, innan han hittar nya ytor. Thomas Santos är som högerback från början. Inte alls med offensiven som högerback. Oskar Pettersson svag igen. Mm. Paulus Abraham märks att han behöver spela sig i form.
Den unge killen var bra som kom in. Leon Bekiri heter han.
Bekiri, ja.
Bekiri heter han.
Han har ju fått spela lite för deras samarbetsklubb Frölunda där. Hängde 2 frisparksbaljer direkt och fick väl blåvitt direkt. Oh, jäklar, han måste vara in i elvan. Han skjuter ju som en häst. Ja, precis. Han skjuter dönare.
Han tog ju något felbeslut. Jag såg ju matchen på tv så när han borde ju ha droppat in den när de hade fyllt på mycket folk. Sådär. Men han ville ju ändå, han gick ju in och kom ju till avslut. Hittade ju ändå luckan att komma till oss och så ytade han jäkla häxpipa liksom. Mm. Så...
Han har öst in mål i olika U-lag och sånt, vad tyckte jag läste någonting.
Jajamän. Och alltså, det är bara att titta. Alltså, det han gjorde på sitt karta inhopp är ju otroligt mycket mer än vad till exempel Oscar Pettersson gör på sin match som han gör. Så, sen har vi svårt att Jens Asko startar Leon Bekir i nästa match, men han är definitivt värd att titta på.
Så ni hur gammal han är?
Han är 19.
Okay.
Mm. Och vad är hans favoritposition då? Är han liksom till kanten eller mer centralt?
Han är väl som alla höll på att säga nu för tiden. Det är väl ingen som egentligen är en nia längre. Alla vill ju bara springa runt på en kant och skära in i banan och klippa till. Niorna är ju utdöda snart, så att han är som alla andra.
Jag såg en liten diskussion om det i online-miljön som jag kallar det ibland. Men att om man nu har källor upp så skadar han sig. Alltså varför inte låta en ung kille från den mina leden ta chansen då? Så här, det är ju ett gyllene tillfälle att låta honom få lite allsvenska minuter. Så här, varför inte? Varför ska man liksom in och krångla med OP och Paulus Abraham där som är liksom inte i matchform eller någonting? Vad tänker ni?
Ja, men du kan väl ändå tänka dig hur det hade låtit om de hade satt in honom där och så hade det failat totalt. Vad i helvete håller ni på med?
Ja, alltså, samtidigt. Ja.
Ja, alltså, men det är ju att spela... Alltså, jag vet inte, jag har sett för lite av honom för att liksom göra en samlad bedömning
ja,
om han,
också,
är, om han
säga,
är liksom redo i de andra bitarna. Jag har bara noterat att han var skottvillig och de behövde ju det för HBK backar ju hem och då ett vapen för att luckra upp det är ju att man visar att man vågar ta skott utifrån. Då måste de ju komma upp. Det var mer det jag gillar, men jag vet inte fasen om bara på det lilla jag sett av honom då att han verkligen skulle vara redo. Men jag gillar ju ändå tanken liksom att man kan ju köra lite mer och lite mer hade man ju velat se de egna spelarna i blåvitt. Alltså det är väldigt mycket som vi har varit inne på tidigare. Det är ju mycket danska, nordiska spelare, inte så många från närområdet längre jämför du med ja, men typ som jag tror Gais hade 7 från närområdet nu när de mötte Värnamo och Blåvitt. Vad var det? 1 eller någonting? 2 kanske?
Ja, men jag menar det. Man kan väl lika gärna på ett sätt då, om vi bara liksom för argumentets skull kan man lika gärna starta honom då när det står 0-0 och ge honom chansen där framme istället för att byta innan med en kvart kvar när man jagar. Det är väl ännu svårare om man inte är redo liksom.
Ja, jo, men
jag är lite jävligt advokat.
Ja, men jag tror att det blir väl lättare att spela in en spelare, en ung spelare, när han får lite inhopp om inte de känner att han är helt redo. Det jag mer reagerar på i blåvitt är att man till exempel kastar in Mattias Johansson när man ska jaga kvittering ytterback som inte har spelat en liksom fotbollsmatch i princip från april förra året i det läget. Och blåvitt har ändå unga spelare i sin akademi som liksom Rasmus Nordforsdalin. Man har andra ytterbackar som likväl kunna få de minuterna och få det än en liksom spelare som inte har spelat fotboll på ett år. Vad fan ska han göra?
En som har spelat fotboll i många år avslutningsvis, bara om man tar lite defensiven i blåvitt. Visst, man släpper in ett mål, men Halmstad slutar ju anfalla sen i princip. Men Gustav Svensson tycker jag det har varit lite snack om nu. Sådär. Alltså visst, äldre spelare brukar ta ett tag innan de kommer igång. Men jag menar, det kan ju ändå gå ganska snabbt i den åldern också utför. Det har varit lite surr om att han inte riktigt varit på den i och sig utomordentliga nivån som han var förra året, men då tog han ju ett kliv tillbaka och typ på egen hand styrde upp hela blåvitts defensiv. Om hans liksom form och kvalitet skulle bedarra, då är man i en ganska jobbig situation, eller?
Det får man lugnt säga. Sen skulle jag väl säga rent fysiskt sett tror jag att han har inte tappat så mycket. Det finns få som är så rida för beachen som Gustav Svensson är. Håller sin kropp i trim. Men han var ju skadad i ett par veckor här precis innan allsvenskan drog igång. Så jag tror att där har man lite problem med honom helt enkelt. Han tappade ett par under de veckorna och föll bort från laget. Så jag är inte helt orolig att Gustav Svensson ska vara så klappkass i år.
Inga dörrar, Ode.
Elfsborg ställdes mot Västerås i sin andra match, även där lite studsat tillbaka läge. Man vinner med 1-0. Har man hittat sin första målvakt nu? Vad säger ni?
Ja, den är svår. Alltså, Sanna, du har ju sett mer Elfsborg än vad jag har gjort den här försäsongen. Men det är väl klart att räddad straff, hållen nolla, lite revansch efter en halv, lite halvsvajig insats i premiären får man väl ändå säga. Så ja, Isak Pettersson får nog finna sig i att han kanske är tvåa nu. Mm,
vad tror du, Sanna?
Jag tror samma sak. Jag tror att han blir svår att putta bort nu, dansken, faktiskt. Speciellt efter straffmålet där, som en bra räddning.
Ja, straffräddningen där. Ja. Ja, men för jag såg första halvlek där och så tänkte jag, då trodde jag att det var Isak Pettersson som stod först. Jag kollade snabbt att det var så här, bara, ja men nu ser man, han är fin med fötterna, Isak. Det är sen gammalt. Och så bara, det är ju bundskal. Att han var också ganska, han var inte helt oäven med fötterna.
Ja, absolut.
Men vad fan, de är ju, det är ju mil i skillnad, jo, i längd.
Jag kollade väl lite halv för lite bak.
En halv meter skiljer.
Exakt. Det var inte där live, det är filmat snett uppifrån.
Ja,
kom igen.
Vi släpper dig då. Ja, vi släpper det. Nej, men fasen, han såg väl bättre ut än vad han har gjort tidigare i alla fall.
Men Elfsborg som helhet då, i första halvlek så, alltså man vinner ju, men jag tycker inte man imponerar direkt, det jag såg och det jag läst.
Nej, verkligen inte. Första halvlek, som sagt, jag såg bara också första halvlek, lite av andra, då tog de väl sig bättre, men första halvlek tycker jag, alltså VSK fasen var trevlig i fotboll de spelade. De rullade ju upp och kom på kanterna med Gevert, Simon Gevert där, och spelade inspel mot han, den store bjässen Jabir Ali. Och de borde ju haft ledningen i paus om de bara hade varit lite mer effektiva.
De missade upp ett mål två gånger egentligen.
Ja, och sen då att de bränner straff i andra också, liksom sådär. Så tufft för VSK att spela ett jäkligt bra två matcher mot AIK och Elfsborg, tufft motstånd, och så räcker det ingenstans egentligen. Men det är väl också lite, ändå lite, vad var det Jimmy Tillin sa i vår enkät, den gulsvarta maskinen Elfsborg eller något sådär.
Laget Elfsborg, den gulsvarta maskinen.
Wow, ändå, som han målar. Ja, men, för orden, Jimmy. Ja,
det här, var det inte det, ändå det man fick se kanske lite sen, att de ändå är på väg och varvar igång lite. Det var väl lite halvskakig start förra året också, men något kryss mot Varberg eller sådär om jag minns rätt. Så det känns som att de, ja, de är ju också ett gäng gamla gubbar där, jag vet inte, de är väl ålder med en annan, men de är ett gäng äldre. Ja, alltså, de behöver kanske också ett par lite Gustav Svensson-snacket där. De behöver också några matcher innan de är i varma i kläderna.
Brukar heta så. När vi ändå är inne på backlinjen så får man väl ändå plussa då för Terry Jegbe, tyckte jag. Som, ja, Holmén vet man ju är bra. Men ja, vad heter han där, Filip? Du sa det nyss, han i VSK, den stora jävla anfallaren.
Ja, Jabir Ali där.
Han är något av det grövsta man sett på topp.
Brutalt.
Men de liksom tampades väl med honom där, Jegbe och Holmén, tycker jag. Man får ändå sätta ett stort plus på att de känns som de har hittat varandra ganska snabbt där.
Ja, faktiskt. Och det får man väl ändå lyfta Holmén igen där, som även förra året visar att han kan spela med vem som helst, i princip känns det som, för att han är så bra bara.
Mm. Ja, men jag tyckte Jegbe också, han är snabb, han slog upp en del fina passningar. Han kom ju då från finska ligan, han är från Ghana från början då, men inför år. Så ja, där har de verkligen hittat något, känner man ju.
Det kan man lugnt säga, jag var på deras försångsläge, så de var på samma plats som IFK Göteborg. Minns jag stod på en av träningarna, Jegbe gjorde någon aktion, han bara sprang över i princip tre spelare. Och då stod Johan Larsson bredvid Holmén och sa, vad fan är det här? Vad är det för jävla monster vi hittat?
Ja, han är rejäl. Men ja, de fick kämpa som fan med VSK-anfallaren där. Det kan nog många lag få problem med längre fram. Han måste bara lära sig träffa låga inlägg. Missat att ha ett mål minst en gång då. Seneli då? Han har varit lite följetong här. Det är ju ändå en prestigevärvning. Ja, jag läste någonstans att han ville mycket men fick inte riktigt till det.
Ja,
klyschvarning, men ja.
Ja, men det var väl exakt det som speglade sig väldigt väl i matchen. Han ville mycket, men det var inte mycket som stämde för honom. Inte hans bästa match alls. Han behöver nog lite mer tid på sig för att hitta in i det, är verkligen känslan.
Ja, nej, men det var väl lite så för hela Elfsborg i första, att de, ja, men de kanske inte är helt synkade. Per Frick är fortfarande skadad och
Jalal såg ganska kall ut också, tyckte jag i första alla fall. Hände inte mycket runt
tog ett
honom.
Bedrövligt gult kort.
Ja, det gör han alltså. Ja, han är igång där alltså. Han har ju min fantasy, han ryker nu alltså. Fan, jag trodde mycket på honom.
Han hyllas ju mycket, vi har pratat om han innan, och och med all rätt att han hyllas, men han är ju så opolerad, va?
Ja, men det är det jag tänker, det är svårt också då om man är så vana vid Trygge Frick som har det här länkspelet och liksom är där för att sätta upp kantspelarna. Nu har man Jalal som är ny och fortfarande ung och lite oberäknelig. Att det är klart att det gör mycket för spelet som helhet om man inte riktigt är synkade där, såklart.
Ja, herregud. Men ja, jag vet inte om vi ska gå in på individbasis, så kan man ju lyfta Noah Söderberg då. Som, ja. Alltså, han har ju ändå varit en lite dålig, lite utskälld i perioder. Liksom att det har inte lyft runt honom. Han orsakar väl... Ja, det var ju straff där också. Var det hans där med? Det var det, va?
Mm.
Ja. Ja, det var Johan Larsson i för sig som skulle... ta ner en boll på bröstet.
Ja, det var Johan Larsson kanske. Jag tror det var Söderberg som...
Jo, men jag tror att det var Johan Larsson som tog ner den på bröstet och sen var det Söderberg som klippte honom typ. Nej, nu kanske jag har fel ute.
Klipp bort. Han gör i alla fall ett jäkligt, apropå Julius Lindberg, där, snyggt mål. Alltså, det där är ju ett klassmål också. Otroligt. Han är så lugn och behärskad. Och han har ju intressanta egenskaper för att vara en spelare som är lite mer runt straffområdet och in i boxen. Mm. För han är ju ganska storvuxen och gjorde mycket mål. Förstod jag det på kollega Besseling i liksom på ungdomsnivå och sådär. Så det känns som att det finns lite att ta av på den grabben. Han verkar få mer förtroende nu också, så han kan nog växa ytterligare.
Ja, jag satt i soffan och sa högt för mig själv att han håller inte. Söderberg. Och då bara tjoff på volley rätt in. Så där slänget som man gör i soffan. Det är klart att han är en bra fotbollsspelare. Men 1-0 blev det i alla fall. Jag tänkte vi kan runda av Elfsborg, snacket lite grann med att följa upp en grej från förra veckans podd. Vi hörde ju då ett omklädningsrumsfirande, om ni minns, från Mjällby den gången, när Tom Pettersson försökte få igång ett kongatåg till drängarnas Om du vill bli min fru. Om den nu heter det så.
Det gör den.
Ja, det gör den. Det har du koll på i hunden, ja.
Lyssnas mycket drängarna i Hindås.
Går på repeat hemma.
Ja, hos dig. Och vem var det med som bodde där nu igen?
Pacos
svärföräldrar. Jag kan inte svara på om de spelar den låten också, men det kanske blir det. Det kommer ett hemma hos någon gång här.
Ja, det får du verkligen göra. Får du kolla igenom vittiga skivsamlingen där och de har drängarna. Men han kämpade ju på där lite. Det var lite så generationsglapp där också, vilka som hängde på Tom Pettersson i drängarna och så vidare. Men även Elfsborg upp ett litet klipp från sitt firande i omklädningsrummet då. Och där... vill jag att ni tänker på några saker. Det ena är att den första låten är ganska traditionell segrarlåt. Mer traditionell än Om du vill bli min fru. Sen har jag klippt ihop det lite grann för de går över sen till en annan lite mindre traditionell då. Och jag undrar också ifall ni kan gissa, det här är svårt, men vem det är som ändå tar kommando och leder laget i omklädningsrummet när det vankas segerlåt. Det kan vara svårt att höra, men ge det ett försök i alla fall så ska vi lyssna. Ja,
Niklas Hult.
Nej, jag har den. Det är Boman, 100% Boman.
Vad tror du, Filip?
Ah, jag har
säg inte samma.
Nej, jag ska komma med någon här. Vad fan ska jag köra på då?
Jimmy Thulin.
Tiden är ute, trolled var fel och då. Det är Boman. 10 poäng, Sanna. Mycket snyggt. Hur fan tog du det?
Ja, men Boman, det kan man.
2 plus max för segersången Sigge.
Alltså, vilket valfritt i alla division 5-lag som helst, känns det som, det här segernivåer och
Sigge. Men vår är ändå stabil. Liksom. Det kan ju funka i alla lägen. Men Sigge, hej, är det liksom...
Vad ska man köra då?
Nej, jag vet inte. Jag tycker det är roligare om man har någon sån oväntad låt. Då tar jag hellre Om du vill bli min fru med drängarna. Må hända att den inte är så tidsenlig. Nej. Jag har inte liksom lyssnat igenom hela texten. Men...
ÖIS har väl också någon spännande... Vad fan är det de sjunger? De sjunger också något som jag tror är lite sådär... halvolämpligt.
Ja, som inte nog borde sjunga såna.
Det gör Utsikten med, eller åtminstone gjorde de den när de låg i division 2.
Jo, ja, precis. Jag, alla...
Ja, de kanske har slopat den.
Nej, är det det här om
alla har vi skulder? Ja, vi stoppar där nästan. Den är ingen bra. Nej, men visst är det Boman. Jag bara tänkte att man behöver inte dra för stora växlar på det, men han är ju liksom så här forever petad av Johan Larsson. Han är ju ändå en bra allsvensk spelare. Och det var lite så här, han kommer ta över för Johan Larsson när han blir för gammal. Problemet för Boman, Johan Larsson blir inte för gammal. Han bara fortsätter ånga på. Men att han ändå, jag vet inte, tar ton i omklädningsrummet. Du talade ju om Blåvitts tredje målvakt förra veckan, att man behöver lite sådana goa gubbar. Tycker ni det säger någonting, eller är det bara en reach av mig att det är André Boman som stämmer upp?
Nej, men André Boman är en jäklig härlig person.
Han är det.
Säga. Ja, han är enkel och rolig. Så det förvånar mig inte att han tar tonen då.
Nej.
Jag tycker det är nice att den typen av spelare som är helt i frysboxen egentligen, att de ändå kan ha den passionen och alltså verkligen brinna för det så mycket och vilja ta den ledartröjan i firanden och liknande. Ja, men Benedikt som ett lysande exempel, Viktor Kryger som var i Gais, han fick fan aldrig spela, ändå var han överlägset gladast efter varje seger.
Och han fick inte nytt kontrakt.
Nej, han fick inte nytt kontrakt. Han är också en fantastisk människa på Boman där då. Så. Men jag imponeras av det, att man kan ha den jäkla glöden och verkligen underkasta sig kollektivet. Ja, var så glad för
han
de
hade nog kunnat gå in i ganska många allsvenska lag från start, Boman, om han inte hade liksom varit bakom typ allsvenskans kanske bästa högerbacken då.
Ja, men det får man väl ändå säga. Att Stryger Larsen, jag vet inte. Men absolut, jag fattar vad du menar. Det hade han ju. Han hade ju definitivt varit en het kandidat för att starta i många lag.
Den gul-svarta maskinen, var det så han ville likna den?
Laget från Elfsborg. Eller laget från Borås, måste han sagt.
Den gul-svarta maskinen ifrån Borås. Så kallas de. Och de har vunnit sin första allsvenska match för i år. Ja, Superettan har också varit igång såklart. ÖIS åkte norrut härifrån sett för att möta Oddevold då på en rätt fräck / bedrövlig arena, frågetecken.
Sanna Sundberg, har du den eller?
Det första jag tänkte var ursäkta.
Ja, men så här då. Det är typ, den ser ganska cool ut för att det är någon jävla bergvägg. Alltså jag har bara sett den på tv, jag har inte varit där, så berätta gärna mer för mig om detta om en liten stund innan jag gissar hejvilt som killar gör innan om hur den är. Men att den också har de här enorma löparbanorna. Som ändå bidrog till lite stämningssänkning.
Ja, man hatar väl generellt löparbanor på fotbollsarenor. Det är ju riktigt fult och förstör en del. Ja, det köper jag. Men det är en kanonplan.
Finns det en bergvägg? Mattan eller?
Är det en bergvägg? Eller snackar han skit? Nej, jag har aldrig varit där heller.
Bergvägg, det är ett berg. Ett bergvägg.
Det är liksom det en del. Ja, men precis, men den är nog typ en del av själva arenaavgränsningen nästan. Att den liksom så här, den är inte utanför liksom bakom läktaren, utan den är typ en naturlig del av själva arenan.
Mm. Det är ju fint. Det tyckte jag var jävligt härligt. Portugal, är det inte någon EM-arena där 04 som också var?
Jag minns det från den tiden.
Alltså det är ju ändå coolt där. Jag är faktiskt jag skulle ju varit till Uddevalla egentligen för att se den här matchen då. Jag är fan besviken. Jag hade velat komma dit i den här Rimnäsvallen. Det är ju, dels är den ju nyrenoverad, förstår jag det som, att den var klar typ i höstas. Och sen är det ju också klassisk mark. Pelé har ju för fan varit där och spelat.
Varför då?
Ja, men VM 58, en match på Rimnäsvallen, eller flera matcher kanske till och med. Jag har bara hört att Pelé var där och lirade, om det var mot Österrike eller vad det var. Ja, Jan Lind var ju bet av en klassisk 58-arena i Sandviken när ÖIS var där och kvalspelade. Så det hade varit kul att liksom kunnat bygga på en till där.
Och Jan Lind bor på klassisk VM58-mark. Vart sov Pelé?
Hemma hos Jens
Hackosvärdsföräldrar. Där låg de brasilianska spelarna. I dubbel bemärkelse.
När vi ändå pratar liksom bergsnära arenor, så måste jag ändå nämna då, det är inte så ofta man får chansen, tänker jag, Knippla, som håller till i division 5, kanske 6 nu för tiden och sådär. Där ligger det en bergvägg, alltså kanske en halv meter utanför sidlinjen. Så där får man verkligen liksom ta det lite varligt med tacklingarna.
Det låter livsfarligt.
Fastän, jag tror jag har mött dem någon gång, Knippla. Ja. Jag kommer inte ihåg att det var någon berg.
Den är fan insprängd i berget, ja, den planen i princip. Och drar du den för högt över så åker den rätt ut i havet.
Ja, jo, havet kommer jag ihåg att det då. Ja.
Men det var väl lite det vi skulle prata om. Sen var ju att ÖIS har spelat en match. Och kanske att vi hamnar mycket i det här med liksom omgivningen och det runt omkring. För det blev ju 0-0. Var det ett steg framåt för ÖIS? Man förlorade i första.
Ja, nu ska vi säga att jag var inte på plats eftersom jag var i Borås när Gais match flyttades då. Mm. Men jag har sett höjdpunkter och jag har läst lite. Och det man kan se också utifrån statistik och liknande, det är ju att men det är en ganska trött insats igen. Mm. De gör ju en dålig premiär, framförallt den första halvleken. Nu gör de en rätt risig insats. Alltså Oddevall var ju, som jag förstod den, närmare att spräcka den här nollan.
Det såg ut så. De hade bästa lägena på höjdpunktsreelen.
Ja,
eller vad?
Precis. Och det såg taffligt ut emellanåt i ÖIS och sådär. Och det, med den uppsättningen de har offensivt, bara namnmässigt sådär, jag har mycket högre förväntningar. Nu är det väl, ja, om jag räknar rätt här nu, så är det ju 4 av de 5 senaste matcherna de har spelat och inkluderat det vi var med om inför serien är ju mållöst. Och det är ju, jag har suttit och gnällt på deras försvarsspel hela vintern liksom, men det börjar ju ändå klaffa lite bättre då bevisligen. Medans offensiven, där man har de stora förväntningarna på ÖIS, det verkar ju inte funka överhuvudtaget.
Nej, de har en del att jobba på, ÖIS, helt enkelt. Utsikten spelade också 0-0 mot Gävle. Och så här sa Bosko Orovic i paus.
Du gör dock ett trippelbyte redan i halvtid. Vad tänkte du där?
Nej, jag måste ju få effekt på det, för så dåligt. Så jag hade bytt ut alla 10 om jag hade kunnat, men det gick tyvärr inte.
Ja, det var efter matchen han sa detta med Discovery. Jag sa fel där innan. Men är det så? Behöver vi öka antalet byten i svensk fotboll?
Alltså herregud, har man hört en värre sågning från en tränare?
Alltså han borde ju bojkotta sig själv nästan efter att ha hört det där. Jag tänker han blev så upprörd över min text efter deras kvalförlust. Det här var ju en mycket hårdare sågning av sitt eget lag än den jag gav dem. Men så kan det vara. Fler byten, jag vet inte. Ja, det skulle möjligtvis vara för att Bosko då skulle kunna byta hela sitt lag. Men jag såg den första halvleken lite i andra. Fy fasen, vilken dassig historia. Det var verkligen inte bra. Alltså. Herregud, vad låg nivå.
Jag såg att han Mohiden, eller hur säger man?
Mm. Hallar Mohiden.
Ja, vi pratade lite om han fick mycket skäll förra veckan. Han blev utbytt i paus då, den här gången. Ja,
stackaren, offrades direkt.
Ja, ja. Nej, men det kan inte vara lätt där att lyda under Bosko alla gånger.
Nej.
Han är rak
i kommunikationen. Det är han ju. Jo, men så är det ju. Men sen, samtidigt så tror jag det passar ändå det här utsikten att de... Ja, men det är en grupp som ändå tål det här. De har vant sig vid den piskan och jag tror faktiskt de gillar det lite grann också. Ja. Att han är så jäkla rätt fram. Liksom. Det är inga krusiduller och vissa spelare tycker det är befriande. Och sen såg jag inte helt den andra, för då tittar jag på Blåvitt parallellt där också. Men det tog väl sig lite grann där, så jag vet inte om det var byteseffekt där eller om spelarna bara gaskade upp sig. För det var ju svårt att vara sämre prestationsmässigt än vad de var i första halvlek.
Men det känns ju ganska tydligt att Bosko hittar ju de här spelarna som gillar hans ledarstil. Alla klubbarna har varit genom åren, det är ganska snabbt som han rensar ut i sina klubbar, spelare som försvinner till höger och vänster som inte orkar med honom riktigt.
Jag tror han slängde in Alexander Falsetas i andra halvlek om jag inte minns helt fel, och det är ju en kille som inte lägger fingrarna emellan.
Nej, men
precis,
nej, men han är ju en sån, alltså han, Jesper Brandt, där är ju den typen av, de orkar ju lyssna på det, de har inga problem med det. Jag tror till och med de gillar det liksom, att man maler på. Allan borde ju också, eftersom han har hängt ihop med Boss i rätt många år liksom. Men nej, som Janne säger, det har ju funnits exempel på spelare som, alltså, ja, men man är väl antingen eller, antingen gillar man det här eller ska det vara lite mer myspys och god stämning hela tiden. Alltså där är det ju precis som i vanliga livet, det är olika personligheter, men det känns som att de ändå har fått ihop ett lag som rimmar bra med den tränare de har.
Mm, de köper på ändå både ÖIS och Utsikten. Får se om det blir några mål i nästa omgång. Ja, och i helgen så smäller det i Damallsvenskan. Häcken tar emot Norrköping. Visst är det så. Och ja, vi snackade ju upp lite förutsättningarna inför Allsvenskan drog igång. Häcken, ja, man går ju för guld såklart i år igen.
Såklart. Något annat finns inte för Häcken FF i år.
Nej, och jag menar, förra året så var det ju precis på håret då att man liksom inte tog det. Har man inte bättre eller sämre chanser i år? Vad tror ni? Vad har ni för, hur är temperaturen på Häcken FF?
Jag skulle säga att chansen var väldigt stor förra året. De skulle tagit guldet egentligen, men det är ännu större chans att de tar det i år. Speciellt efter, eller mycket tack vare Europaspelet som de har varit i och där de har utvecklats väldigt mycket. Det syns tydligt, så att jag tror att de blir riktigt farliga i damallsvenskan i år.
Mm. Och de har ju redan slagit ut Hammarby i cupen då, förvisso på straffar, men kanske lite mentalt övertag om man nu kan få det av en straffläggning över en hel säsong. Men ändå, det är väl fortfarande Hammarby som är den stora utmanaren.
Mm, det får man säga, samtidigt som de har tappat några viktiga spelare också det senaste, så att ja, det är ju fördel för Häcken där. Samtidigt som jag tror faktiskt transferfönstret är fortfarande öppet ett tag till.
Mm.
Tror att det kan komma in ytterligare någon spelare faktiskt.
För det är väl det man tänker på med Häcken. Alltså, jag vet inte om de har risk att tappa någon redan nu. Rose Kafaji är ju en stjärna. Hon är ung, hon gör mål, hon spelade landslaget. Det går kanonbra. Mm. Hur länge blir de kvar i Häcken liksom?
Borde ju finnas massvis med intresse på henne.
Man tänker ju det. Mm. Utan att ha järnkoll på det, ska jag ärligt säga, liksom hur surret går runt henne, så är det kanske så att hon sticker i sommar. Känns väl inte helt osannolikt.
Nej, det tror jag inte. Det känns väl ganska rimligt. Alltså hon har ju liksom tagit sig efter den tuffa starten hon fick i Häcken med en svår skada, så har hon ju successivt växlat upp, och nu är hon inte längre, du pratar inte om henne som talangen liksom mer. Nej. Utan nu är hon ju stjärna mer, och Häcken är bra på att hela tiden utveckla spelarna och ta det där klivet, och det finns andra spelare som jag också tror är aktuella så småningom. Liksom, vi var inne på det i förra avsnittet där, Jennifer Falk, liksom, någon måste ju någon gång plocka henne liksom, för att hon är så bra. Hanna Wijk, annan duktig ung spelare. Ja, men det finns flera. Anna Sandberg, bra också. Så och det är flera där till. Så jag tror det är faktiskt väldigt många spelare som är intressanta för andra klubbar. Men hittills känns det som att Häcken står mycket starkare än exempelvis då Bayern.
Mm. Vad tänker ni generellt om inför premiären och sådär, med intresset och uppslutningen med publik? Jag tycker bara så här, mega anekdotiskt bakgrund på detta från mig. Men att jag bara hör om folk som ska åka liksom och kolla på Häcken FF. Att det har blivit lite mer av en grej. Liksom, att det kanske ändå börjar bli lite mer publikstillströmning. Eller vad har ni för bild? Om man ska höfta lite. Det har inte varit någon premiär ännu. Men...
Där har ju verkligen Champions League hjälpt till, skulle jag säga, och ökat intresset.
Ja,
ja, det tror jag också. Alltså, den typen av motstånd att folk bara läser så här, ja, Real Madrid ska komma hit eller Chelsea ska komma. Alltså, det är klart att PSG, alltså, det är ju sånt som det kittlar, och det är ju klubbar som även på damsidan då har blivit stora etablerade klubbar nu då. Så där tror jag definitivt att Sanna är rätt på det. Sen, alltså, för hela den behöver ju ett uppsving. Mm. Alltså, Hammarby har ju drivit på det där och gjort att intresset har blivit större med den, ja, med starka supporten som de ändå hade under fjolåret, och det är ju fler, känns ju som att det ändå är fler av de här större klubbarna i Stockholm.
Man möter ju Norrköping i premiären, ja, också. Anrik gammal förening.
Och hade också några liksom fina derbyt där mot Linköping, var ju bra med publik och sådär. Så det puttrar ju lite, men det de behöver ju få det på lite mer kontinuerlig nivå. Det känns som att det flyger upp och så här, ja, nu är damlandslaget hett liksom. Ja, då så blir damallsvenskan, följer den med lite, och sen så tappar det lite. Så det känns som att, ja, förra året, jag minns inte, det var någon premiär i alla fall så där, man kände att vad är detta? Det är ju helt ödsligt. Kan de inte vara fler än så här då? Nej. Häcken exempelvis.
Men man märker ju också att det satsas ju i de stora klubbarna också. Alla har ju fattat att man måste vara med på tåget, för det handlar ju om cash liksom. Mm. Alltså att klubbarna i sin helhet förstår att det är på frammarsch med intresset. Det finns de här stora pengarna utomlands. Alltså, folk köps från allsvenskan utomlands för ganska stora pengar. Så att liksom, nu måste man vara med. Och man Blåvitt satsar ju på sitt, eller de har ju sitt omlag och så här. Ja, och så vidare. Ni fattar vad jag menar. Typ, att man måste nog vara med nu på det här tåget från de stora klubbarna för att inte halka efter.
Det tror jag definitivt. Jag bara tittar bara här i Göteborg. Om inte Blåvitt, ÖIS, GAIS till viss mån har börjat sakta men säkert, det finns lite damlag, om inte de kommer upp i allsvenskan hyfsat snart, då finns det ju risken att Häcken bara blir en sån storspelare i stan som nästan har dem som farmaklubbar och bara lånar ut lite spelare dit, och så fort någon spelare blir bra i Blåvitt, då plockar man den, eller ÖIS, eller GAIS om några år.
Och det där tror jag är tvärt emot vad vi behöver för att damfotbollen ska lyfta i den här stan, så tror jag vi hade behövt få upp ÖIS eller Blåvitt, alltså få lite glöden som vi vi har i herrfotbollen, att det blir, ja men det blir de här derbyna, bara titta nu med Gais upp högst liksom. Det blir ändå något annat när man har den rivaliteten som kan byggas på.
Ja, hur som helst blir det spännande att följa Häcken under den här säsongen.
Inga dörrar, Rode.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ja, vi lämnar matcherna bakom oss för den här gången och stegar in i andra halvlek. Fredrik, vi måste ju prata om att du har varit och hängt med ett rockband ju. Gais har gått in i musikstudion, eller vad är det som har hänt?
Det stämmer helt rätt. De har gått in i musikstudion ihop med Attentat.
Attentat, vad har vi på Attentat, troligare? Vad har du på Attentat egentligen?
Vadå? Att det är ett
kan du berätta lite vilka är Attentat?
Ett punkband med Mats Jönsson, sångare.
Oj, du hade ändå mycket på det. Jag
gjort flera Gais-låtar, bland annat deras mållåt Heja Grönsvart, det är ju Attentat. Så nu misslyckas med att...
Ja, det var jag som hamnade på pottkanten. Jag visste inte att de hade gjort flera låtar eller någonting.
Finns ingen låt som sätter sig mer på hjärnan än Gais mållåt. Säkert när den spelas på högsta volym. Det är... rätt in i hjärnan.
Ja, här gör man bort sig. Men nu är man inne och ska jag spela in något nytt då. Vilka var det liksom hela truppen typ? Eller vilka var det som...
Det var hela truppen. Det var någon spelare som inte fick vara med helt enkelt. Eller som slapp undan. Men annars så var de...
Som sjöng för dåligt.
Antagligen. Som var ditvingade allihop. De fick en liten chock när de insåg att GP också var där. Då blev de väldigt nervösa direkt. Ja, för Axel Norén kom in i rummet och sa ge mig två bira så löser jag det här. Sen började alla spelarna nej, för fan, tidningen är här nu. Så de, han bad mig inte ta med det, men det tog han med ändå.
Ja, du var ju där med fotograf.
Jajamän.
Och vi kan väl lyssna lite då på hur det lät när de... Ja, men han kämpade på där. Var det sångaren i Attentat som försökte få alla att klämma i? Då?
Han fick kämpa för det, kan jag säga.
Och vi är största dårarna i stan. Kom igen!
När vi inte vänder för vår gårda kan. Och vi röker på en cigarr. För alla dagar som vi har kvar. Och det är största dårarna.
Ja, kämpa på lite.
Ja, men det kan man väl verkligen säga. Men jag tycker det skilde sig ändå lite från de olika grupperingarna. Jag var på, Jocke Åberg såg ut som att han skulle somna. Jag var på honom lite på Gaisgården. Fan, var du så glad ut när ni var sjön? Vad gjorde jag? Nej, det gjorde du verkligen inte. Nej, jag var lite trött. Då, jag var lite trött då, så här. Och det var ju några som såg lite så här sömniga ut, men Bodri, Harun Ibrahim och Mohammed Bava, de såg ju lyriska ut när de stod och sjöng vid micken, så det känns som att det var lite både och i truppen, eller?
Det kan man lugnt säga. Innan det började satte sig till exempel Al Holmström bakom trumsetet, började trumma lite, det här känns som hemma, tänkte man, oj, han kommer ta för sig. Sen så fort det blev dags att sjunga, då försvann han snabbt genom jorden. Men Amin Bodri, hyfsat ny i laget, tog för sig direkt när man ser som frågar, är det någon som kan sjunga ett litet solo här, litet eget? Jajamän, jag tar den. Och en spelare i laget krävde att få sjunga om. Jag vet att Filip Trollé redan vet detta, så jag ställer frågan till er andra två. Vem krävde att sjunga om i Gais trupp?
Jävlar vad svårt. Vad har man att gå på där egentligen?
Det är en hyfsat igenkänd person, kan jag avslöja.
Krasniqi då?
Sanna?
Mervan, men jag har överhört det här, så jag fuskar.
Ja, hon erkänner ändå fusk. Ja. Ja, bra, det är Mervan Selig. Han var inte nöjd.
Men han är ju erfaren också. Han har kanske den tryggheten att känna att jag tar om det här.
Sen kan jag väl erkänna att även om inte jag kanske är världens bästa musiköra, så lät det nog likadant när jag sjöng om. Så att...
Men Bodri däremot, han har ju fan lucken för att vara en
italiensk smörsångare. Ja, Eros Ramazzotti ungefär.
Ja, vad är tanken med den här låten då? Vad blir det av det?
Det var ju egentligen Mats Jönsson attentat ur Gais, att bestämma sig. Vi ska aldrig göra en Gais-låt igen. De har gjort ett par. Ja. Gais går upp. Han känner att det här går ju inte.
Nej.
Så de tog faktiskt en låt de redan hade. Ja, okay. Rebrandade den till en Gais-låt. Och släppte den.
Och den här är släppt nu?
Den är släppt. Ska, finns ska, ute där låtar
hittas. Jag har bara hört det här klippet. Jag hinner inte lyssna på någon musik med alla fotbollspoddar och barn och grejer man ska hålla på med. Men okej, okay, så den är ute. Det var ett starkt rim där med cigarr och kvar.
Det finns en förklaring där. Det, från början var det bengal istället för cigarr. Men det klipptes bort eller ändrades bort där efter en liten... Gais kanske jag inte tyckte att det var helt okej okay, med tanke på att Frida Holmberg firade avancemanget med just en bengal i munnen.
Känsligt.
Var det därför Fidde inte dök upp på sången också, för att han visste, han trodde att texten skulle vara på det sättet? Eller jag var på honom lite också, vi såg inte dig på de här videorna, men han verkade också ganska nöjd av att ha kommit undan. Han verkade inte helt nöjd med sin egen sångstämma.
Det tror jag att han är nöjd med. Jag minns ju också när du och jag var på upptaktsträffen, ställde just den här pyrofrågan. Då såg det ut som att han skulle sjunka genom jorden där. Han vill gärna lägga det här bakom sig nu.
Vi ska snacka lite mer pyro sen ju. Det är ju nya förslag i Norge. Men jag tänkte lite på det. Det är ju ändå en stolt fotbollstradition, det här med att trupp. Sjunger upp. Vi har ju några gamla svenska exempel. Den första man kommer att tänka på eventuellt, i alla fall om man är lite en gammal själ, är ju den här.
Vi är svenska fotbollsgrabbar. Vi vet att
det är... VM74-gänget, Ronny Hellström och så vidare. Den känner ni igen?
Jajamän, den har man hört.
Gillar ni greppet liksom när laget stämmer upp?
Jag tycker det är lite lökigt, men jag gillar faktiskt det. Jag tycker det finns något mysigt över det.
Jag älskar det, måste jag säga.
Det gör jag med.
Jag hoppas vi får se mer av det. Vi kan väl ta en till då. Damlandslaget 87, där Pia Sundhage kör solo givetvis på verserna och tar oss in i den starka refrängen. Ni är ju råfett ändå, eller?
Det är otroligt att alla sitter där och gungar med till låten också.
Det där är 5-4.
Jag tycker det.
Ja, jag tycker
hon har ju sångröst alltså på riktigt, Pia Sundhage, får man
ja,
säga.
Ja, melodin är ju otroligt sam. Ja, men trivsam.
Trivsam, och det är det bästa Filip Trollé.
Ja, det är fan.
Lyssna bara på trivsamma bitar.
Ja, det är fan. Trivsamma bitar också, så att säga.
Ja, men den är grym. Sen tänker jag också att målbilden för alla som gör sånt här, nu för sig de här två låtarna äldre, men på senare år, de som liksom satte standard för om man gör en bra laglåt med hela truppen, då får vi ju gå utomlands.
Amala, pazza intera mala.
Alltså, det är gåsigt varje gång på den.
Det är fullkomligt jävla magisk låt. Alltså, är det ett tag jag lyssnar på den hela tiden. Från 10-15 år sedan då, när den var lite... helt underbar låt alltså.
Ja, de har väl gjort flera inspelningar av den, tror jag. Men det här är väl ändå den bästa, när Rekoba tar så stort ansvar tillsammans med Il Capitano Zanetti. Då. Där kan man snacka kaptensansvar. Ja. Kolla när Rekoba bara kommer in och de nästan går lite a cappella mot slutet.
Forza non mollare mai, amare.
och så solo där bara.
Lät det så Agge Wängberg och Mervan också när de växlade där kapitenerna lite?
Det var två kapitener.
Det var raka motsatsen mot det här skulle jag säga. Nu är visserligen inte de två där italienare, men alltså varenda låt som kommer från italiens lag, då är ju alla, nu är alla smörsångare, alla har ju en röst. Vi hade inte alla guys spelat upp.
Vem har vi i Allsvenskan eller Göteborgsfotbollen förutom Tom Pettersson då? Har vi några kandidater? För vi, jag vet inte, man har lite dålig koll på det.
Men det är många som tycker det är så jobbigt det där med att sjunga offentligt. Och det var ju som Jan Lind där, att när GP då är på plats när grejer ska göra, så blir det nervöst. Det är många som tycker det är jäkligt bland det mest pinsamma man kan göra, så man har jäkligt dålig koll på.
Det är inte så konstigt.
Ja, jag vet inte, är det någon?
Vi har ju Stefano Vecchia, ja, i Malmö.
Ja, just det.
Uttalad artist.
Ja, ja, han har ju släppt låtar på riktigt,
ja,
va?
Ja, det har han gjort.
Ja. Nej, vi får väl se. Ni får väl
Boris Lumbana som var en guys direkt från TV-laget.
Ja, han älskar. Han har ju fan varit med i Melodifestivalen. Han var ju med i någon mellanakt där nu också. I finalen tror jag. Så han Boris René är han väl, går han väl under som artist. Så han... När han var i Geis, då sjöngs det mycket, men Boris har...
Alltså Kevin Walker också.
Kevin Walker, så det är ju några. Tom Pettersson gillar man ju ändå, apropå låta, så där den 2012-låten de gjorde med Åtvid, liksom. Ja. Det var ju ändå...
Andra fiskar, gången alltså. På tre avsnitt den är uppe, den låten.
Ja, det, är det så? Har vi, herregud, jag mitt tror minne, jag tror det. Ja, det får vi stänga.
Välkommen in, Tom Pettersson.
Ja, precis. Han ska sjunga på ditt bröllop sen.
Ja, det får
om du inte redan är gift, det vet jag inte. Men okej, okay, ja, vi får väl se. Vi kanske kan stämma av där lite grann ute på jag vet inte om ni vill ta det med liksom, Adam Lundqvist eller någon ute på Häckens träning. Kan du sjunga en bit?
Ja.
Kolla lite med vem som är bäst på att sjunga egentligen.
Vem är mest kompatibel i Häcken? Ja.
Svårt. Nej, vi släpper det.
Ja, vi släpper det.
Vi kan inte veta det.
Nej, det är helt
Marcus Jordin.
Nej.
Han har ett band.
Men det hade inte varit... Har han det? Det är inte lika starkt i den videon att liksom... klubbchef.
Det är lite fjantigt. Du får ge oss det uppdrag. Vi åker ut till våra respektive lag, samlar in vem är den bästa sångaren i laget och kräver att de sjunger.
Avgjort.
Bra.
Fredrik, du har ju varit och snackat med Oscar Pettersson i veckan. Passade på då, tog det lite greppet. Han har ju gjort det som borde vara de flesta ström, nämligen att flytta till Göteborg då. Och ja, men du snackade lite med honom om hur den flytten har varit.
Jajamän, och att han faktiskt då har flyttat hemifrån för första gången i sitt liv som 24-åring. Bort hemma i Bromsten i Stockholms förort med sina föräldrar. Det var en dröm, tyckte han, för kylskåpet var alltid välfyllt när man bodde hemma. Tvätten löste sig också.
Det är ändå en intressant aspekt av att han är ny i Blåvitt och det liksom inte kanske har lossnat riktigt. Jag vet inte om det har med det att göra, men det är klart att när man flyttar hemifrån för första gången, man kanske inte, ja, men typ att man är van vid att ens föräldrar fyller kylskåpet. Det är i alla fall en omställning som man ska hantera parallellt med det här med fotbollen.
Så är det. Det finns ingen i Blåvitt som fyller hans kylskåp, vad jag vet. Sen har Blåvitt börjat tänka mer i de här banorna, få folk snabbare in i gruppen. Svenska kurser för danskarna och utländska spelare, de har skapat ett flickväns- eller samboråd till och med, där spelarfruar, kan man väl kalla dem då, faktiskt sitter med, för att de då ska kunna umgås med varandra och lära känna varandra, så att man inte flyttar hit och blir helt isolerad även på den fronten.
Aha, men hur sammanträder de? Är det liksom någon Facebookgrupp eller träffas de på kamratgården?
De har WhatsApp-grupp och de träffas också ibland på kamratgården. Det är de ledande spelarnas respektive som samlar ihop det här till exempel.
Jaha, alltså de ledande, alltså typ
Gustav Svensson, Oscar Wendt, det gänget helt enkelt. Okay. De styr den här gruppen.
Trevligt initiativ, och då träffas de och bara umgås och gör lite olika grejer.
Ja, exakt som deras män gör. De sitter och fikar och pratar om livet, sen åker de med.
Ja, det har inte jag koll på. Är det, vet ni att andra klubbar har sådana initiativ, eller har ni hört om det?
Nej, sådana råd har jag nog aldrig hört om, va?
Nej, aldrig.
Nej.
Men det känns ju som en toppengrej.
Ja, verkligen. En varm, happy wife, happy life. Är det misogynt att säga så? Men det kanske ändå stämmer i någon utsträckning.
Det stämmer.
Men Oscar Pettersson då, åter till honom. Hur tycker han att det är i Göteborg? Har han kommit in i laget?
I laget har han absolut kommit in... Han har ju den här Stockholmsdialekten som jag inte är så svag för egentligen.
Vi kan väl lyssna lite på honom då. Vi tar en liten bit när han beskriver hur Blåvitt är som lag typ.
Och jag tror att det kommer visa sig under året att vi har väldigt roligt. Och att vi vi mår bra tillsammans, så vi är ett väldigt fint gäng.
Ett fint gäng.
Han låter som en sån stockholmare som man ogillar. Oskar Wendt härmar ju ofta Oskar Pettersson som lite så överklass slyngel om att det är mycket champagne och Stureplan, men han är hävdar själv att han väldigt sällan har varit på Stureplan och är uppväxt i Bromsten, som är kanske inte den flashigaste av förorter i Stockholm.
Han låter ju väldigt vän och fin, men det är någonting med den där stockholmskan som får, det kanske ligger mer hos oss,
att jag tror
vi
får det.
Vi ser rötta på något sätt. Men ja, han är liksom fint gäng och sådär, men han håller också på och han har någonstans att bo, men han är också liksom lite ute på marknaden och letar typ, eller?
Han fick en liten lägenhet av IFK Göteborg som alla nyförvärv får uppe där i Kolltorp, där de alla bor i princip i samma hus. Ja. Men nu har han börjat leta efter lägenhet, för han inser att förhoppningsvis blir han kvar i Göteborg ett par år, och då är det bra att investera även om dessa tider kanske inte är det bästa.
Har du gett honom några tips? Du är ju själv ute på marknaden, har jag hört.
Jajamän, men vi letar inte efter samma, vi ska inte vara i samma budgivning här. Jag vill än så länge fortsätta bo i hus här, men lite tips gav jag honom i vart fall, även om jag inte är den drivande i min flytt. Det är någon annan som bestämmer lite där.
Jävligt oväntat om Oskar Petterssons första egna lägenhet hade varit en villa i Hindås.
Granne med mig.
Ja, men Janne vill ju lämna, han vill ju svika Hindås nu. Det är ju det han planerar. Han vill inte
Oskar Pettersson
igen.
Har nog pengar att köpa loss min villa.
Vad ska Packos svärföräldrar säga då? Nu går bra.
Jävla svek.
Ja, men det stället där de bor nu då. Jag har varit hemma hos Gustav Engvall där en gång för länge sedan när jag var en ung sportpraktikant på GT, och han var det var när han var liksom ung och skulle slå igen, och så var han petad, och då åkte jag som ett knäck då för att kolla bortamatchen med honom, och då fick han liksom så, det var på Expressen GT vid den tiden, så de fick sådana där getingar på sitt matchsnacks, och berättade då att han är en chokladkille i grunden. Bara så ni vet det, att det är liksom hans bas när han väljer ut en godispåse, så är det choklad då som utgör basen för Gustav Engvalls godispåse.
Unikt.
På den tiden. Ja, nej, men i grunden så där vilar han tricks.
Måste ha varit en stark reportage där.
Ja, visst, absolut.
Ska vi leta upp?
Och så har praktikanten gjort en grej om godis, tror jag. Nej, men det jag ville komma till var väl att det går väl an när man är en 17-22-årig kille, men det kanske inte är en permanent lösning att sitta i de små ettorna där ute. Men ni pratade ändå lite om bostadsmarknaden. Vi kan väl lyssna på vad han sa, va?
Absolut.
Vad tycker du annars om flytten till Göteborg och sådär, och hittat någon boende och sådär? Du hade ju så bra koll på Göteborgs bostadsmarknad, berättade du i Portugal.
Ja, jag är fortfarande samma front där.
Du fick inte hålla koll
där. Ja, att vi är bra på skjuta upp grejer som är lite, inte halvjobbiga, men det känns som en stor grej att ta tag i. Att från att liksom kika på en lägenhet och tänka att den känns fin, till att liksom åka dit, papper, lån, det känns lite motigt.
Ja, kolla vad räntan blir varje månad.
Ja, så att det, jag jobbar på det också.
Tankar?
Att jag känner igen mig lite det här att han skjuter upp saker som är lite halvjobbiga. Det gör jag själv också. Jag hatar att ta tag i saker.
Ja, jag tycker det är lite fint. Han är så här, en ung kille, han är 24 år, ska liksom ut och ta eventuellt sitt första bostadslån. Jag har ju ångest för det varje dag att man har ett sånt. Liksom så de här räntorna, ska han liksom hålla på med det? Flyttat hemifrån, hans föräldrar kanske säkert hjälper honom lite grann, vad vet jag. Men jag vet inte, det är ändå en del av att vara fotbollsspelare också. Att tampas med de grejerna.
Ja, och fotbollsspelare i IFK Göteborg har ju kanske ganska flesta fall ändå en bättre lön än vad vi har och många andra där ute, så att ta första bostadslånet kanske inte behöver vara så jobbigt för dem egentligen.
Nej, det är sant. Det är väl lyxproblem, herregud. I en global kontext, inte minst. Men även om han inte har hittat någon lägenhet ännu då, så har han i alla fall kommit in i laget. Du snackade också lite med honom om vilket som är, ja, men typ vilka som är hans polare.
Det stämmer bra. Jag kan avslöja att det är inte danskgänget. Dit har han inte kommit in än så länge.
Vilka är du närmast laget, skulle du säga?
Det blir väl Kalén och Nolin, skulle jag säga. Sebastian Olsson och Dahlberg. Så det är pissgänget.
Det är ni går under pissgänget.
Ja. Eller de i alla fall. Sen är jag med där också. Det är inte riktigt piss där. Men de är jättefina killar. Det är det.
Fina killar i pissgänget.
Jag har redan bokat in om några omgångar fram där att jag gör ett sånt rep på pissgänget i Göteborg.
Vad förenar de, tror vi?
Fika-gänget är utbytt.
Nu är det pissgänget.
Vilka var fikagänget?
Nej, det var väl Pontus Wernblom, Marcus Berg, Mattias Bjärsmy, Oskar Wendt, Gustav Svensson eller?
Ja, och Jonathan Berg.
Just det, Jonathan Berg också.
Får tala om unikt då sådana namn. Att det var ett fikagäng, men det var ganska vanlig umgängesform.
De började också som Park Lane-gänget, den gruppen en gång i tiden. Sen blev de fikagänget när de blev lite äldre.
Det är lite skämtet då, jag fattar.
Pissgänget är lite mer ovanligt.
Ja, men det är också någonting som alla gör. Så, men så unikt på det sättet. Men det är de han hänger med i alla fall.
Det är även de med olika åldrar, så känns det, de är ganska likasinnade. Sen i Blåvitt har du de gamla, vill jag på att säga då, Gustav Svensson och Oskar Wendt har nästan ett eget litet gäng. Danskarna har adopterat Carl Bengt Todarsson in i sitt gäng, och sen är väl de unga en liten grupp. Malik Jalkolé och Abedan Salou är väl en liten egen grupp också.
Så ser det ut.
Där har ni det.
Inga donar, då.
En annan fotbollsnyhet från veckan kom väl bara igår, tror jag, när vi spelar in det här, är att i Norge så börjar man prata om att det ska tillåtas med bengaler på läktarna. Det är det norska fotbollsförbundet tillsammans med två intresseorganisationer som vill att regeringen ska ge särskild dispens då för fotbollen att få ha bengaler. Ett citat från Cato Haug, norsk ordförande i norsk toppfotboll. Han säger så här till norska TV2: punkt 1 är att det är en viktig del av supporterkulturen. Punkt 2 är att idag råder totalförbud och det fungerar inte. Det säger alltså norsk toppfotbolls ordförande Cato Haug. Ja, lite annan ton än hur det låter i Sverige just nu, eller vad säger ni?
Ja, men verkligen. Här är det lite mer svart och vitt. Antingen så hatar man det och att det ska vara förbjudet, för det är ju förbjudet, eller så älskar man det och vill och skiter i att det är förbjudet och kör ändå liksom. Jag tycker bara positivt att man i Norge, att man då i alla fall börjar vända och vrida på det, för bevisligen så är det den aktiva supporterkulturen ska vi vara extremt rädda om. Det är en stor anledning för väldigt många människor, tror jag, att man bryr sig så mycket om allsvenskan som man gör. Och därför så tycker jag att man måste någonstans respektera att det finns väldigt många som tycker att det här är något som tillför. Samtidigt så måste man också respektera att det ska vara säkert och sådär. Men oavsett i vilket ringhörn man står, så är det ju bara bra att man liksom börjar undersöka saken. Och det hoppas jag sker i Sverige också, för jag tycker bara det är trist att det ska vara så jäkla svart eller vitt. Liksom.
Mm. Men här har vi stått och stampats otroligt länge i Sverige i den här debatten. Det är antingen, som Filip säger, man hatar det eller så älskar man det. De som inte vill ha det är jävligt tydliga med det. De som vill ha det lika tydliga. Det finns ingen mellanväg. De står, nej, på varsin otroligt lång sida ifrån varann och möts aldrig liksom.
Jag tänker bara att man måste bestämma sig för vad som är okej eller inte uppifrån. För så länge det är olagligt så måste man ju ändå någonstans försöka upprätthålla det, tänker jag, om man ska vara en, alltså du vet, från lagvårdande myndigheter och så vidare, så Man måste ju välja en väg där. I Norge så det säger de så här, dispensen då som de vill ansöka om är tänkt att fungera som ett pilotprojekt. Man ska testa det här ett tag, och en stor och viktig anledning enligt den här Cato Haug då är att genom dispensen få kontroll över användningen och säkerställa en säker miljö på fotbollsarenorna. Så då, jag menar, då kan man ju kanske... Ja, det låter ju som att man ska försöka hitta en väg att det ska bli säkert och sen okej då, helt enkelt. Men jag vet inte. Tror ni att det är någonting som förtas hos supporterna om det blir liksom lite för kontrollerat också?
Det kan det väl vara. Det finns ju säkert individer som... Alltså det är en kittlande grej att det är lite förbjudet. Det är lite att det är vi mot dem här och det är vår kultur och sådär. Men samtidigt så tror jag ändå det finns en andel som hade tyckt att... Alltså som tycker om det. Jag tycker om det. Men jag vill ju också såklart att det ska vara säkert. Och kan man då hitta någon medelväg där man kanske kan ansöka om tillstånd, alltså vid TIFO eller någonting, då hade jag tyckt bara varit suveränt. För alltså jag, nu är väl alla olika sådär, men jag tycker ändå, fast man gillar den där doften lite och visuellt, så tycker jag det
i tifosammanhang så kan det tillföra, precis som jag dock kan bli lack när det bara ska brännas bengaler och det blir något långt avbrott på en timme och liksom det känns meningslöst ibland. Men vad fasen, om vi kan liksom, ja, skruva lite, så borde det ändå gå att hitta på något sätt att det kan bli bra för alla inblandade till slut ändå. Mm.
Det känns ju som att det här pilotprojektet Sverige kommer bara sitta och vänta och titta på hur det här faller ut, och blir det succé i Norge så kommer helt plötsligt, oj, vi kanske kan göra samma sak här och testa.
Ja, frågan om man känner samma med VAR, det är väl ett pilotprojekt om det där också som har varit lite mixade
reaktioner. Ja, verkligen. Men det har ju funnits några, det var väl ett tag, det var snack om någon så här annan typ av pyro också, någon så här kall eller jag vet inte hur det var. Men,
ja, det blir intressant att följa hur som helst det här pilotprojektet i Norge och hur det eventuellt påverkar debatten i Sverige. Ja, inga dörnare går mot sitt slut. Innan det så kan vi väl ändå passa på att nämna då att det inte direkt var några dörnare vad det gäller straffsparkar den här omgången. Men det var ju en del. Vi har redan pratat om att Mucholli missade sin bundskad, räddade sin, Häcken släppte in och Gais släppte in också. Mucholli, han körde ju den här liksom avstannande ansatsen. Och sen har vi den här tripp bande straffen som Kiese Thelin tror jag har kört genom åren så där. Hur tycker ni, går det några strafftrender just nu? I hur man skjuter dem?
Ja, men det tycker jag i alla fall. Vi ska också ha den här Jorginho-straffen där man gör ett litet skutt precis innan man slår till bollen. Så den är väl lite att nafsa på den här Mucholli, liksom att man då stannar lite, men han gör ju faktiskt ett skutt.
Den det är en extrem variant. Ja, den men den har inte jag sett i Allsvenskan ännu.
Nej, den har man väl inte sett i Allsvenskan, men trenden är ju väldigt mycket, tycker jag, att man ska köra Mucholli-stilen, och det är ju många som gör det, att man tar den här pausen och sen slår.
Men sådana Paul Pogba-straffen, den är hatar ännu mer. Han trippar ju 17 000 små steg innan han skjuter sina straffar.
Varför tror ni att alla håller på så här?
Ja, det undrar man verkligen. Jag tycker det ser fruktansvärt töntigt ut. De kör liksom snabba fötter lite grann innan de drämmer iväg den. Det vill bara skjuta iväg den in i mål.
Ja, du är på Tim Rönnings linje där. Det är bara att dunka dit den.
Ja, jag tog hans tips där. Mm. Nej, men ärligt talat, det borde vara det enklaste egentligen att vara fotbollsspelare. Skjuta in den på mål på straff.
Ja, man kan ju tycka det. Det är väl enklare sats än gjort ibland med press och allt sånt där. Men jag funderar på, det är klart att det finns alltså även Thomas Brolin väntade ju ut målvakten och sen rullade in den. Jag menar, det har man hållit på med länge, men det känns som det har gått lite inflation i det där att vänta ut målvakten. Och ibland undrar jag, likt Jorginho-straffen då, att man ska göra en särskild grej. Att det finns ju en sån påfågeltrend inom fotbollen också med tatueringar, fräcka frisyrer, du kör liksom Gulliksen. Att man liksom i alla moment ska ha sitt eget lilla så... Det här var jag, en liten sån signaturgrej.
Ja, men det finns ju mycket att vinna i det, den straffen som Albin Mucholli gjorde förra säsongen hemma mot BP. Då han gör en chip eller den här Panenka-straffen i det läget. Och då kan stå där kaxigt efteråt och säga att han har is i sina order. Då tyckte alla blåsupport att han var kung och fantastisk. Och även vi journalister tyckte väl att det var jävla vågat gjort, men starkt att göra. Liksom. Sen gör den här straffen och då faller man snabbt.
Nej, men det blir ju dumt om man ska gå in för att utmärka sig, om det blir prestige i det liksom. Det handlar ju inte om det.
Nej, jag vet inte om de gör det, men jag anar ibland ett sånt beteende. Jag
tror snarare det handlar mycket om att man faktiskt blickar mot den största scenen. Man ser att Neymar håller på att göra på ett visst sätt. Man ser att någon annan stjärna gör på ett visst sätt. Så faller det sen ner genom serierna och ner genom divisionerna att då tror alla att men det är det som är grejen. Men jag tycker också att det är för mycket sånt där fjomperi. Liksom, Neymar hade ju också sagt att han skulle gå extremt med några extrema steg, alltså längd i stegen till sidan och sen trippa, och sen han Simone Sasa, gamla italienska anfallare, han har sjuka höga knän på honom. Det var någon EM-straffläggning, han drämde den 20 meter över och körde de här höga. Alltså, det är så mycket konstigheter, så jag är också lite mer på Sannas linje, men jag tycker mig också se en trend i att fler straffar faktiskt läggs i mitt. Och det har väl mycket att göra då med att man väntar ut. Titta här på senaste omgången.
Danielsson
i mitten. Selkovic mot Gais i mitten.
Den var var ju darrig dock.
Den var darrig. Krasniqi var, var riktigt nära. Mukolli är ju också ändå
hyfsat i mitten.
I mitten.
Och, alltså, och extremt lös till skillnad från Zeljkovic.
Ja, precis. Så det var, jag vet inte, Elfsborg, den han tar från Max Larsson i VSK, det var nog fan.
Men han stannar, han stannar upp lite och sen lägger han den löst till vänster.
Ja, den är ändå mer.
Han får ju sträcka ut där, men den är ju lite för lös också.
Men det är mycket mitten.
Ja, men det var också intressant om man ska prata målvakter i det här Svenska cupen mellan Djurgården och AIK. När man fick se att Jakob Widell Zetterström då hade på sin vattenflaska, hade han tejpat upp där straffskyttarna då brukar lägga sina straffar. Så att de kanske också känner att de måste börja variera sig mer och då blir det lite hipp som happ.
Just det, Tim Rönning bara tittar på sin flaska och bara jättelöst i mitten.
Yes, den tar jag.
Nej, jag är förvånad över Mukollis utveckling där. Det är klart att har du flowet och du slår, sätter en till, då är det lätt att, som Janne var inne på, då är det lätt att vara kaxig liksom. Men jag tyckte han så sjukt säker ut som straffskytt. Han drog väl någon ganska högt också i fjol och sådär. Han slog ju ett gäng straffar. Så jag är förvånad över hur han faktiskt har rasat ihop som straffskytt.
Ja, precis. Jag måste liksom ändå vara lite kritisk mot Tim Rönning också då, som säger att det bara är att trycka dit den. För det har man ju också sett många som kliver fram och bara ska trycka dit den och dra den 100 meter över eller ribban. Liksom. Det är inte så jävla lätt heller att bara dra en sträckt vrist upp i taket.
Nej, så lätt är det inte. Men om jag hade fått ta en straff så hade jag nästan bara blundat skjutet.
Du är ju, SAS. Alltså, du hade ju skickat 10 meter över.
Ja, möjligtvis, men utan de här fjompiga stegen innan. Jag hade ändå sprungit fram och bara dunkat den över.
Också målvaktet på flaskan sa, blunda när
han skjuter. Skjuter högt över.
Du hade också kunnat halka. Halkning hade varit Fredrik Janlin.
Ja, en sån John Terry-straff. Eller fan, det var någon Champions League-final där.
Det gjorde du förresten när GP-sporten var på sån här frisbee. Vi kastade...
Frisbee-golf.
Frisbeegolf och Janne tar i allt vad han kan.
Jag har aldrig tagit det hårda hela mitt liv.
Tidigt på våren är riktigt blött.
Slevigt också.
Och han ger också, han jobbar upp, han bara fäller in armarna och bara låter sig falla.
Med.
Och bara faller som en säl, ligger som en säl helt nedgrisad i lera.
Glider ner för backen. Här.
Glider ner för backen. Ett magiskt ögonblick. Ett
men
av mina bästa på GP-sporten.
Har du någonsin sett ett frisbeegolfkast som var längre än det?
Kanske inte faktiskt.
Nej, och det var rakt så in i helvete.
Ja, du gjorde allt så för att vinna.
Ja, vi får väl se om det går bättre med straffläggandet. Det är ändå liksom, vad blir det? Två brända och två satta i de här matcherna för våra lag i alla fall. En ganska svag straffratio. Får se om folk slutar upp med dumheterna och bara börjar trycka dit dem. Eller om de, ja, det visar sig löna sig och fortsätta hålla på och finta ner målvakten och sånt. En bra avslut. Ja, klockan går, inga dörrar, det närmar sig till sitt slut. Vi är tillbaka igen nästa vecka, samma dag. Och ja, vad hittar ni på tills dess?
Ja, fortsätter följa våra lag, det är väl ungefär det man hinner med.
Det blir väl en del träningar i veckan och sen matcher till helgen.
Jag spenderar min söndag i Kalmar, fantastiska Kalmar.
Det ser vi fram emot att höra rapporter om. Ha det gött hörni, hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcasts.
we want to invite you to listen to our show. Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too,
a section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.